Under mina år, ganska många år nu som pastor, så har jag säkert begravt långt över 100 människor. Oftast har det ju handlat om äldre, gamla människor där kroppen inte längre orkat på grund av någon sjukdom som har slagit till. Men det har också handlat om medelålders människor som rycks bort mitt uppe i livet. Bort från familj, bort från barnen runt omkring sig. Och det har handlat om unga människor, ungdomar, som plockats bort liksom redan i sin knoppning. Och det har handlat också om små barn. Ja, till och med barn som inte ens fick se livet utan dog i sin mammas mage. Och när någon dör så är ju oftast orsakerna sjukdom, någon allvarlig sjukdom, ibland en olyckshändelse. Ibland har det också varit människor som har blivit offer för andras våld. Ibland har det handlat om människor som helt enkelt inte orkat leva längre själva. Och ibland så ses döden som en befrielse från ett lidande som inga läkare kunnat häva, men som nu döden befriar ifrån. Men i alla de här fallen som jag översiktligt relaterat så har det aldrig varit frågan om att döden skulle kunna betraktas som en välkommen vän. All mänsklig historia vittnar om att vi aldrig har betraktat döden som ett acceptabelt slut på livet. Inte ens den moderna människan med en materialistisk verklighetsuppfattning låter sig tröstas med synen på sig själv som bara en liten bricka i ett biologiskt kretslopp. Som ett blivande gödningsämne för kommande växtgenerationer. Döden som sån har alltid varit människans värsta fiende. Ingen vill under normala omständigheter dö. Och vi vill behålla våra gamla och våra nära och kära så länge som möjligt. Även om de skulle vara långt över 90 år. Men döden frågar aldrig efter något lägligt tillfälle. Den tränger sig bara på utan hänsyn till våra önskemål eller våra planer. Och på begravningar så gråter man inte bara sorgens och saknadens tårar, utan där finns också vanmakten, maktlösheten och vreden inför dödens hänsynslösa framfart. Döden fyller oss alla med olust. Och det gäller inte bara sorgen då över att ha förlorat någon nära anhörig, utan det gäller också den obehagliga påminnelsen om att en dag ska jag själv ligga där. Och inte veta när eller hur eller var det ska ske. Inte ens om morgondagen kan vi uttala oss med någon som helst säkerhet. Och det berör oss illa. Döden fråntar oss liksom kontrollen över livet. Vi vet bara att livet är dödligt. Ingen överlever. Redan hos det lilla nyfödda barnet som vi håller i vår famn finns dödens stämpel inlagd. Och inför dödens faktum så inser vi vår litenhet, vår maktlöshet. Läkare kan visserligen ibland bota sjukdomar och på så sätt förlänga livet några år, möjligen. Men läkare kan aldrig jaga bort dödens faktum. Så vi sitter där, alla i dödens väntrum. Och där är det väldigt tyst. All självsäkerhet är som bortblåst. Ingen vet vems namn som kommer att ropas upp nästa gång döden, den stör, öppnas liksom. Döden ifrågasätter själva livet. Den fråntar livet en långsiktig mening. Den hotar alla mina planer. Den hotar mina framtidsdrömmar. För vad ska livet tjäna till om det plötsligt bara kan slås i spillror och snart vara som om det aldrig hade varit? Eller vad ska jag som själavårdare säga till ett par föräldrar som just förlorat sin son i en tragisk drunkningsolycka? Jag stod där på Östra sjukhuset. Eller vad säger jag till en 10-åring som just förlorat sin pappa i en galopperande cancersjukdom? Vad säger jag till den grabben? Eller vad säger jag till änkan som förlorat sin älskade livskamrat i en hjärtinfarkt, en plötslig hjärtinfarkt, just som han uppnått sin efterlängtade pensionsålder och de äntligen skulle kunna få njuta av några år tillsammans i lugn och ro liksom. Jag försäkrar dig, det är inte så mycket som man säger, men minst av allt får man för sig att försöka tala om döden som någon form av vän som nu har kommit som gäst. Minst av allt. Man bara hatar denna oförskämda gäst som inte visar någon hänsyn utan bara ödelägger och förstör. Och ofta så riktar vi som människor vår vrede till och med mot Gud som inte gjorde någonting för att förhindra denna uppenbara tragik. Gud hade ju chansen att visa sin makt, men han tog den inte. Och döden vann. Som den brukar göra. Som den alltid har gjort. Och som den förmodligen alltid kommer att göra. Bara cynismen återstår liksom. Eller finns det någonting annat att tillägga? Ja, det gör faktiskt det. Och det är därför som vi är här idag, denna påskdag 2004 också. Inte för att lyssna till någon tröstefilosofi. Inte för att belysa kanske reinkarnationens och återfödelsens ändlösa, tröstlösa kretslopp. Som om det skulle kunna vara en tröst. Inte för att hänge oss åt någon slags känslomässig förhoppning om att det nog ska bli ljust i slutet av tunneln ska du se. Vi är här för att lyssna till den mest avgörande nyheten i hela mänsklighetens historia. Den nyhet som egentligen hela frälsningshistorien blickade fram emot. Och förutan den är hela Bibeln ett enda stort falsarium. Den nyheten lyder: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Några enkla kvinnor hade stämt möte tidigt på den tredje dagens morgon. De hade just nått fram till den grav som de sett deras mästare blivit inlagd i efter han hade blivit nedtagen från korset. De ville bevisa honom en sista kärleksgärning genom att smörja hans döda kropp och balsamera den. Döden var ju ofrånkomlig nu. Och de visste inte då att världen aldrig skulle bli sig lik igen på grund av den oerhörda upptäckten och hälsningen som de skulle nås av den här morgonen och som skulle förändra hela mänsklighetens, ja, hela skapelsens villkor under förgängelsen. Kvinnornas sorg var förstås överväldigande. Deras mästare hade dött, övergiven av alla. Det var slut nu. Döden hade inregistrerat ännu ett säkert offer. Ingenting kunde göras för att förändra det här faktumet, trodde de. Och av någon anledning så var Maria från Magdala, från vilken Jesus i sin barmhärtighet befriat från så mycket plågoandar och elände och sjukdom, och som hade fött en sådan kärlek hos henne till mästaren, hon var först på plats innan de andra kvinnorna hade hunnit fram. Och hon är där vid graven och hon är den första människan som gör den stora upptäckten. Det stora bekymret hos kvinnorna hade ju varit: vad ska vi göra med stenen? Den stora stenen som är framrullad framför ingången till graven. Och så finner Maria från Magdala stenen vara bortvältrad och graven tom. Och överraskad, förskräckt och oroad springer hon därifrån för att larma Petrus och Johannes. Och hon kommer flåsande fram med sin rapport och sin tolkning om vad som har hänt. De har flyttat bort Herren och vi vet inte var de har lagt honom. Men lärjungarna ville inte tro det här pratet. Kanske var de rädda för att på nytt hamna i falska förhoppningar. Men de kunde heller inte sitta still. De kunde inte bara stanna där bakom de stängda dörrarna. Den otroliga nyheten, den märkliga nyheten om den tomma graven gav åtminstone Petrus och Johannes vingar. Och de inleder en språngmarsch ut mot graven som skulle bli en av historiens mest spännande språngmarscher. Bättre än något 1500 meters lopp. Det var väl ungefär så långt. Jag undrar vad tiden blev. Tusen tankar for genom deras upphetsade hjärnor. Vad var det som hade hänt? Vem skulle kunna ha vilja stjäla Jesu kropp? Hur kunde graven vara tom? Och varför? Johannes som var yngre var också den snabbare och kom först fram till graven och finner mycket riktigt stenen är borta. Men han vågar inte gå in i graven utan han stannar försiktigt till i gravöppningen och lutar sig in och tittar och han ser där inne linnebindlarna ligga där på dödens läger. Just då får han höra Petrus steg och flåsande och på Petrus som ni vet fanns ju aldrig någon broms. Han rusar rakt in i graven. Och han får se också han bindlarna ligga där och huvudduken som hade varit bunden omkring Jesu huvud. Den hade vikts ihop och lagts på ett ställe för sig. Han står där i stum förundran. Och kanske är det Petrus tystnad som till sist ändå gör att Johannes också av nyfikenhet tränger sig in i graven. Och han ser och han granskar och han tänker. Och nu är alla ord överflödiga. Något bortrövande av Jesu kropp kunde det inte vara fråga om. Varför skulle då själva svepningen lämnats kvar? Om man hade valt att stjäla kroppen så hade man naturligtvis tagit kroppen i all hast och sprungit därifrån med svepning och allt. Men det ligger svepningen kvar. Det ligger huvudduken hopvecklad på ett ställe ordningsamt för sig. Det var precis som om någon hade stigit ur dödens kläder och prydligt lagt dem åt sidan för att de inte behövdes längre. Precis som en färdigutvecklad fjäril lämnar sin kokong och flyger ut i livets frihet. Så var det. Oerhörda tankar. Det fanns liksom bara en slutsats kvar. Men det är som om den vore för stor för de båda lärjungarna att uttala. Det var helt för underbart att ge ord åt det. Den tomma gravens tystnad talade sitt mäktiga språk till lärjungarna. Och det var en sån mättnad att alla ord var överflödiga. Det skulle ha stört heligheten i den tomma graven. Om någon hade försökt säga något. I dödens kammare andades livet. Här var platsen, mina vänner, för världshistoriens största seger. Den mäktigaste av människans alla fiender var denna stund övervunnen. Döden själv hade liksom tvingats släppa greppet om sitt offer. O människa, han lever. Han är inte här. Han är inte här. Han måste ju vara uppstånden. Plötsligt stod det alldeles klart för Johannes. Och det var precis som Jesus själv hade sagt och talat om när han ännu vandrade tillsammans med dem. Och det var ju det här som egentligen hela Gamla testamentets skrifter hade talat om. Allt faller plötsligt på plats för Johannes. Och det står, han ser och han tror. Överväldigade av förundran och av glädje så lämnar de den tomma graven. En stund senare kommer Maria från Magdala tillbaka till graven. Hon har inte förstått det stora som har hänt. Hon står där utanför graven och gråter över att någon har rövat bort Jesu kropp, så att hon inte kan få chansen att bevisa honom denna sin sista kärleksgärning. Maria från Magdala, du vet inte nu att du aldrig mer ska få gråta, behöva gråta förtvivlans tårar vid någon grav, någonsin mer. Men när hon lutar sig in i graven, så får hon också hon se dessa änglar som tidigare talat till de andra kvinnorna, sitta där på platsen där Jesu kropp hade legat. Och nästan lite förebrående så säger de till henne: kvinna, varför gråter du? Liksom, här finns ju ingen anledning för gråt. Ja, men det är ju en grav. Ja, men det är en tom grav. Maria förklarar sig: jag gråter för de har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom. Änglarna behöver inte svara. Någon rör sig alldeles bakom Maria i morgongryningen. Och när hon vänder sig om, så kan hon genom sina tårfyllda ögon inte känna igen honom som står där i morgonljuset. Så hon upprepar änglarnas fråga, eller hon hör honom upprepa änglarnas fråga: kvinna, varför gråter? Precis som, här är inte plats för tårar längre. Och återigen förklarar hon, i det hon tror att det är trädgårdsmästaren som talar hit till henne: om det är du, herre, som har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så jag kan få hämta honom tillbaka och visa honom denna hedersgärning, denna sista gärning. Och främlingen i morgonljuset svarar inte på hennes fråga, men han nämner hennes namn med en röst och med en stämma som plötsligt får hela Maria Magdalas väsen att skälva. Den rösten var inte att ta miste på. Det måste ju vara han. Och hon utropar: mästare, i jublande förvåning. Aldrig någonsin har, varken förr eller senare vill jag hävda, djupaste förtvivlan så förvandlats till obeskrivlig glädje som just denna morgon. Den morgonen Jesus uppstod från de döda. Vilken dag detta var. Vilken dag det var. Och när hon senare öppnar dörren till lärjungarnas gömställe, så var hela hennes ansikte ett vittnesbörd. Ord var överflödiga. Snyftningarna och sorgen var som bortblåst, och hennes ögon lyste av en sällsam häpnad och glädje. Och hon säger: jag har sett honom! Jag har sett honom! Inom bara några årtionden så var hela romarriket nått av uppståndelsebudskapets glada nyheter. Och kristna fortsatte visserligen att begrava sina döda, men de gjorde det inte under samma förtvivlan som förut. De ägde ett hopp som de förut inte hade haft. Många har försökt dödförklara Jesus från Nasaret. Jag brukar titta ibland i en dåvarande bestseller som jag har hemma, skriven av en duktig forskare som heter Hugh Schofield. Han skrev The Passover Plot för kanske nu 20-30 år sedan, alltså påskkomplotten, där han driver tesen att hela storyn med Jesus var egentligen en slags sammansvärjning mellan Jesus och några få utvalda som iscensatte det ena efter det andra för att det skulle passa in på de gammaltestamentliga profetierna. Och när det till slut då hamnade på korset, så var han inte riktigt död utan skendöd. Och Josef från Arimatea, som var en av de invigda, fick skynda sig dit och lägga honom i en grav innan han riktigt hade dött. Och sen smusslade man bort kroppen och gömde den någonstans och förklarade hans uppståndelse. Så har teorierna gått under århundradena. Men ingen har lyckats tysta den tomma gravens mäktiga predikan. Den franske filosofen Voltaire, som sannoliken var en skeptiker av allt religiöst, lär vid ett tillfälle ha sagt, då han samtalade med en annan grupp skeptiker: mina herrar, sa han, då det skulle vara lätt att starta en ny religion, det enda som skulle behövas, det vore att grundaren dog och sedan uppstod. Voltaire hade rätt. Jesu uppståndelse är nyckeln till hela den kristna tron. Utan den tomma graven finns ingen kristendom. Utan en uppstånden Jesus skulle de rädda lärjungarna fortsatt att gömma sig. Och så småningom kanske lyckas fly från Jerusalem och återgå till fisket uppe vid Genesarets sjö. Djupt desillusionerade över att det inte blev som de hade trott. Jesu tomma grav förändrar hela mänsklighetens villkor. Hör du idag vad den tomma graven säger? Det finns alltså en som har brutit dödens bojor. Och i den uppståndne Kristus har vi en fyrfaldig försäkran som jag nu vill nämna till sist. För det första, vi har en försäkran om syndernas förlåtelse. Kristi försoningsdöd blir genom uppståndelsen bekräftad av Gud Fadern. När Jesus dog på korset sa han: det är fullbordat. När Gud uppväckte honom på den tredje dagen så var det lika som Gud sa: ja, det är sannoliken fullbordat. Jag godtar, erkänner ditt offer som ett fullgott offer. Syndens lön var ju döden. Om graven hade behållit Kristus, hur skulle vi då veta att hans död var en annorlunda död än rövarnas död till exempel? Utan en tom grav har korset ingenting att ge. Om inte Kristus har uppstått finns det ingen grund för att säga att dina synder är förlåtna. Men Kristi tomma grav försäkrar dig om kraften i den frälsning som du har tagit emot. För det andra, Kristi tomma grav försäkrar oss om rättfärdiggörelse, om frikännande och ett evigt liv. I Romarbrevet 8 så tar Paulus med oss in i en rättssal. Den himmelska rättssalen, universums högsta instans. Är du med? Domare är Gudfadern. Åklagare Satan, eller människorna med sitt skuldtyngda samvete. Anklagade är vi, Guds utvalda. Försvarsadvokat är den uppståndne Jesus Kristus. Och så står det: nå, vem kan nu anklaga Guds utvalda? Alltså oss. Gud, den högste domaren, har redan frikänt. Vad kan då andra smådomare i lägre instanser ha att komma med, va? Våra samveten som fördömer oss. Vad har vi att komma med egentligen av anklagelse om Gud redan har frikänt? Han har förklarat oss vara utan skuld. De anklagelserna vi utsätts för är redan sonade på korset och saknar därför grund. Inför Kristi kors blir Satan stum och faller alla anklagelser platt till marken. För det andra står det: vem kan då fälla? Vem kan avkunna en fällande dom? Om någon skulle kunna göra det så vore det ju Gud, domaren. Men han har inte gjort det. Han har valt att istället för att döma har han frikänt. Vad finns det då att tillägga? Om högsta instans har frikänt, vad ska man då driva fallet vidare någonstans? Och han har alltså gjort det på grund av att Kristus redan burit domen för oss. Det är en som har dött istället för mig. Fastän skyldig, jag frikänt blev. Saken är avgjord, den är klar. Dessutom, och det här är intressant, det här kommer jag att tänka på särskilt nu under veckan, den Kristus som har dött och uppstått, han lever nu för att mana gott för oss. Alltså den tomma gravens förlängning innebär att vi har en frälsare som inte bara har besegrat döden utan som just nu beder för oss och vädjar för oss i egenskap av försvarsadvokat för vår talan inför Gud. Det faktum alltså att Jesus Kristus finns där i den himmelska rättssalen som vår försvarsadvokat garanterar att det aldrig kommer att finnas någon fördömelse för oss som är försonade genom hans blod. För detta är vad Jesus ständigt gör, pekar på sitt blod och säger: Rolands skuld är under mitt blod och den kan aldrig komma till talan igen, så att säga. Det här innebörden av den sång som vi ibland sjunger, blodet skall aldrig mista sin kraft. Det pågår en ständig vädjan för dig och mig utifrån det blod som en gång har gjutits. Gud har dömt till vår favör. Han har redan ställt sig på vår sida och sagt att han är för oss. Vem kan då vara mot oss om Gud är för oss? Döden? Inte en chans. Förföljelse? Ja, tidvis, men inte i längden. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så står det så här: att Gud uppväckte Kristus och satte honom på sin högra sida, och med honom har han satt oss som tillhör honom. Han har låtit, som Efesierbrevet 1 säger, den kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda vara verksam i oss som tror på honom. Detta är ju inte klokt. Har du betänkt det i din mänskliga skröpliga svaghet, som Paulus beder, må Gud ge dig ett inre öga så att du kan se hur väldig hans makt är i oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över härskar och makter och krafter och väldigheter, såväl i denna tid som i den tillkommande. Den kraften bor alltså i den som tror. Kristus kraft. Och det fantastiska frö som en gång ska spira upp till en himmelsk kropp och planta ur den mörka jordens mylla, ur denna tids mörker där döden fortfarande inregistrerar sina offer. Men i det troendes hjärta bor denna kraft, bor detta spirande frö som förgängelsen inte har en chans med. Halleluja. Han ska föra oss bortom död, inte bara genom död utan bortom död, och ge oss samma höga ställning på faderns högra sida som sonen har. Till sist, i den uppståndne Kristus sjunger hela skapelsen hoppets sång, ty den vet att Kristi seger på påskmorgon den ligger hemligheten till hela skapelsens frigörelse från förgängelsen. För Kristus på korset försonade inte bara våra synder, han försonade allt skapat med sig, så att det som nu är lagt under förgängelsen på grund av den tomma graven skall uppstå till en ny himmel och en ny jord. Till det står: Kristus dog för oss och fick liv igen för att härska över både liv och död. Så den nya skapelsens upprättelse ska sammanfalla med den dag då Guds barn förhärligas. Är det underligt då att Paulus utropar, och som jag önskar jag skulle utropa med större längtan också: jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Han som fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Han som la sin hand på den skälvande Johannes ute på Patmos och sa: var inte rädd. Jag är den första, jag är den sista. Jag var död, men se, jag lever. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Den tomma graven ropar: du död, Var är din seger? Du fortsätter visserligen att skörda dina offer, men de är inte längre dina offer. De ska tas ifrån dig. De ska stå, och du ska stå där lika tom som den tomma graven. Det ska tömmas. Dödens rike ska tömmas på sina offer. Det är för att dödens makt är bruten. Och Jesus har fört liv och oförgänglighet fram i mänsklighetens historia. Döden är uppslukad. Segern är vunnen. Äger du det här hoppet? Äger du tron på den uppståndne Jesus Kristus? Eller hur ser du på framtiden? Hur ser du på det faktum att din kropp börjar påminna dig om att du faktiskt är dödlig? Har du något att hålla fast vid? Har du någonting att stå på? Välkommen in i den tomma graven. Och välkommen in och stå där. Och känn hur livet andas. Den som tror på mig. Och detta är de märkligaste ord som någon människa uttalat. Ingen annan har sagt så. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Amen. Ja, tack kära Herre.